Det skamligaste av allt det är att tjuvkika, menade Sartre. Att stå där vid nyckelhålet och bli påkommen. Genom den andres blick får vi syn på oss själva. Så tänk på det, du som står och spanar mot grannens upplysta sovrum om natten. En annan som rotat i det här ämnet är förstås Freud. Hos honom börjar skammen i relationen mellan det lilla barnet och modern. Såklart, allt är mammas fel. Man kan skoja om skam, men den som känner av den finner inget nöje. Tänk efter, vad får dig att skämmas? När och varför känner du skam? Går känslan att bli av med eller klibbar den fast? Flygskam är ett av de senaste årens nyord. Vi förväntas skämmas för våra handlingar, till exempel att flyga klimatet i sank. En handling som att flyga, den kan man ju låta bli att utföra. Värre är det att känna skam för den man är. Hur blir du fri från den känslan? Det tycks vara så att skammen stortrivs i Sverige 2019. Den finner näring i de sociala medierna, i narcissismen och prestationssamhället. Den slår rot i en del människor och används som vapen av andra. Vilken roll spelar skammen för moralen? Och vad händer om vi stänger av den? Slutar känna skam för sånt som vi borde skämmas för? Detta diskuterar vi i veckans filosofiska rummet med psykologen Linda Wik, filosofen Björn Pettersson och Elisabeth Hjort som är etikforskare och författare. Välkomna!
Tack.
Tack.
Tre olika ingångar på detta. Elisabeth, som författare och doktor i etik, hur intresserar du dig för skam?
Skam är ett oemotståndligt material att närma sig som författare, tänker jag. Som ett sår som inte går att låta bli att pilla på. Mm. Och när jag har intresserat mig på senare tid för autofiktivt skrivande, att använda sig själv i skrivandet, så är skam också någonting centralt. Det är genant och pinsamt att orera om sig själv. Samtidigt så väljer du vad du skriver om. Men du kommer ändå inte undan detta faktum att du inte vet om du väljer rätt. Eller att skriva om skam kräver ju också att du är skamlig på riktigt för att det ska bli intressant.
Mm. Jag tänker på Knausgård, detta autofiktiva skrivande och allt skamligt som finns i de berättelserna.
Ja, och jag tänker då på alla, en lång historia, en tradition av kvinnor som skriver med utgångspunkt från sina egna liv. Och det tror jag har att göra med att kvinnor kanske på ett speciellt sätt definieras av skam och erfar detta att leva med skam i högre grad. Kroppsskam, andra former av skam. Som också kanske då är en resurs eventuellt i skrivandet.
Mm. 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 Kvinnor och skam. Björn, filosof och man. Tror du att skam är en mer kvinnlig sak än någonting som...
Jag har inte tänkt på det så mycket ur det perspektivet. Men jag har intresserat mig för skam eftersom jag är intresserad av vad det vi gör när vi moraliserar om varandra, när vi fäller moraliska omdömen. Och det finns en lång tradition som jag är attraherad av ända tillbaka till 1700-talet, där man tänker sig att det är väldigt väsentligt i moralen att vi har de här sociala känslorna, ett helt kluster av känslor som skam och skuld, stolthet, kärlek och hat, känslor som förutsätter att vi bryr oss om vad andra tycker om oss och att vi vill att de ska bry sig om vad vi tycker om dem. Och skam är en central känsla i den gruppen av känslor. Mm. Så det är en anledning till att jag intresserar mig för det. Och en annan anledning är att jag är intresserad av kollektivitet. Vad som klistrar oss samman.
Och där är skammen också en
där ingår parameter. Den också som en av de här sociala känslorna som är grundläggande för att vi ska kunna koordinera oss och undvika konflikter.
Vi är en författare och en filosof som intresserar sig på olika sätt för skam. Och jag tänker att psykologen Linda Wik, det tänker jag, det är klart det är psykologer som intresserar sig för detta framförallt, men det visar sig att det är ju alla möjliga. Hur jobbar du med skam, Linda?
Det är så spännande att lyssna på er, för att jag tänker att det är precis så där, att det är någonting med skammen, den finns i all mellanmänsklig kontakt och den finns i all kontakt med mig själv, eller med oss själva. Så det går inte att komma undan den. Men den måste finnas med, men den kan också vara väldigt underflyende. Också lite dragen, fast jag vill stå emot det lite, men jag är också lite dragen till den här uppdelningen mellan könsroller, kanske snarare än kön. Mm. För den där beskrivningen tyckte jag var jättebra, att det ofta är som ett sår sådär. Så du vet, man kan inte låta bli att pilla i det. Jag som psykolog kan inte låta bli att pilla i det. Klienten själv kan inte låta bli att pilla i det. Men lika ofta så är det mer nästan som en stängd kall dörr. Jag ser framför mig som dörren till ett kylrum, ni vet, som är lite sådär frostig på utsidan. Det är bara stopp. Och det tänker jag är den andra sidan av skammen. Men det är fortfarande på det temat att det stör kontakten med mig själv, och det stör kontakten med mig och andra, mellan mig och andra. Så jag intresserar mig för skam, för att den är tamm i tusen överallt. Får man säga så i radio? Nu sa jag det ändå.
Ja, men det...
Och så skämdes jag.
Men det som säger det, jag tror det är Eve Sedgwick. Hon säger skam är som en fri radikal som förändrar innebörden i allt. Så den rör sig hela tiden och den är överallt. Och den är för liten att referera till och ändå tar den totalt över. Det är liksom någonting... Det är inte konstigt att, att den utövar en viss attraktionskraft.
Det var också en häftig beskrivning, för min upplevelse och det jag kan är att vi ofta ser skammen som våra försvar mot skammen. Det vi ser är ofta inte själva skammen, utan det vi ser är våra sätt att försöka skydda oss mot skammen, för att den sägs vara den mest smärtsamma känslan eller affekten som finns. Och då ger det ju mening också att det blir som någonting som ändrar form, och att vi ser ofta inte själva skammen utan försvaren. Som aggressionen eller depressionen eller dissociationen eller självkritiken.
Du nämnde känsla eller emotion, affekt. Mm. Har det någon betydelse om vi kallar det känsla, affekt eller emotion?
Lite.
Hur då?
För att man kan dela upp det här på olika sätt, och olika psykologer och olika psykologiforskare delar upp det olika. Men om affekten är den där första fysiska reaktionen, den där som kommer liksom utan att vi hinner tänka över vad det är som händer. Det är något som hugger till i magen eller i bröstet, så blir det en känsla när jag börjar tänka kring det. Och sen så kan det bli en hel känsloupplevelse när jag dessutom börjar minnas saker. För det börjar vi göra ofta om vi inte blir överväldigade, för då stänger vi av.
Men det är också fenomenologiskt så att skammen karaktäriseras av att vara så kroppslig. Mm. Att skammen är, den syns i ögon som ser ner i golvet, rodnad i kinderna. En kropp som liksom hukar sig, vänder sig inåt mot sig själv. Mm. Och... Samtidigt som du var inne på, Björn, att det här är liksom någon slags social grej också.
Men jag tänker mig att det är en av de mest av de här sociala känslorna som spelar en roll för moralen och för socialt samspel.
Vad är en social känsla jämfört med andra?
En social känsla är en känsla som involverar andra, som inte skulle kunna finnas om vi inte hade sociala relationer, om vi inte var relaterade till andra och brydde oss om hur de ser på oss. Och
inte bara melankoli eller rädsla, utan den är kopplad till hur du ser på mig, eller hur jag tror att du ser på mig.
Ja. Så Hume till exempel, 1700-talsfilosoferna, grupperar de här sociala känslorna i fyra grupper. Två som är riktade mot mig själv, stolthet och skam. Och två som är riktade mot andra, kärlek och hat. Sen kan de nyanseras på en väldig massa olika sätt. Men det är liksom sociala känslor. Och då tänker jag mig att skam är en av de mest basala och enkla som vi kanske delar med en hel del andra däggdjur. Och där de här fysiska uttrycken som du pratar om är väldigt viktiga, för att de signalerar underkastelse, de signalerar att jag kommer inte ta strid för det här, det är jag som är den dåliga av oss, så att du behöver inte angripa mig. Liksom.
Och samtidigt så gör skam identitet. För du inleder med Sartres, den här bilden, någon står och böjer sig ner och kikar in. Och det är det skamligaste att bli påkommen med detta. Och det Sartre säger är ju att du upplever effekten av den andres blick på dig själv. Alltså det är liksom självmedvetenhetens födelse, som du var inne på också. Relationen till mig själv, helt plötsligt påverkas det av den andres blick någonstans där på mig själv. Och det är ju en slags identitetsgrundande fenomen. Liksom.
Mm.
Och då tänker jag också på skam och skuld, för de hänger ihop och förväxlas. Eller Linda, vad är skillnaden där?
Nu börjar jag skratta lite, för innan igår när jag skulle läsa på lite inför det här programmet så tyckte jag att den skillnaden var solklar, men nu är jag bara förvirrad. För det kan man också tydligen se på olika sätt. Men när vi pratar om det som psykologer så brukar vi göra det enkla. Att skammen handlar om vem jag är och att skulden handlar om en handling, någonting jag har gjort. Men kan man ha känna skuld utan skam? Jag vet inte.
Jag läste på någonstans någon som beskrev det så här. Jag gjorde detta hemska.
Mm.
Det handlar om skuld. Jag gjorde detta hemska. Mm. Men om du istället betonade så här, jag gjorde detta hemska,
ja,
då är det skam.
Ja.
Alltså, ja, men det är väl ungefär så som du beskrev det, kanske.
Ja, men för att det också handlar om att göra, att bli besviken på sig själv. Att det är en del av skammen. Och där tänker jag också att det kanske inte är alltid rimligt att göra någon strikt uppdelning. Nej. Även om du kan säga att ja, men etymologiskt så kommer skam ifrån detta att gömma något, någonting ska döljas, täcka över.
Bakom medan, den där kylrumsdörren som Linda beskrev,
ja, precis, det var det jag tänkte på när du sa
lite.
Medan skuld är kopplat till någonting som kan regleras, alltså jag kan betala tillbaka, så. Men att det inte är så enkelt. För då skulle det bara vara så här, om vi betalar alla våra skulder och slutar skämmas så är allt gott och väl. Så.
Nej, den känslan finns ju fortfarande kvar.
Men det kan väl vara så att skam kan utlösas av en väldigt massa olika saker. Och en av de saker som kan utlösa skamkänslor är skuld. Det är känslan av att jag har gjort något dåligt som jag ångrar, som jag önskar är ogjort, och jag går omkring och funderar på hur jag ska undvika att göra sådana saker i framtiden. Det är en mer konstruktiv känsla, men den kan också utlösa skam. Den kan utlösa den här känslan av att jag inte bara gjort något dåligt, utan det visar att det är något dåligt med mig.
Okej, men skam som samhällsfenomen i vårt tid då? Vilken roll spelar skammen?
Jag tänker på den här flygskammen. Alltså jag tänker det är ett fint exempel på att det finns något sunt i skammen också, tycker jag. Nu är inte jag helt säker på vad flygskam är. Men jag förstår det som att vi lite säger åt varandra att vi borde inte flyga så mycket som vi gör. Vi borde begränsa oss här. För att vi tar någonting som inte är vårat. Och jag tänker där har skammen en fin funktion, att bevara gränser, tänker jag. Att vara försiktiga med varandra, att visa omsorg om varandra. Nej, det här är inte okej, så här får jag inte göra. Sen om det är skam eller skuld. Det var...
Kroppsskam, talade du om, Elisabeth?
Ja, alltså trots att jag gärna slår ett slag för skammen, när du, så som du beskriver det, Linda, så tänker jag att det här prestationssamhället som hela tiden berättar att du ska lyckas och producera skam om du misslyckas, i kombination med utvärderingssamhället som alltid kritiserar, som ifrågasätter dig, de två tillsammans blir ju giftigt, tänker jag, därför att det går inte att integrera det i dig själv, båda de här sakerna.
Prestation och utvärdering.
Ja, om du ständigt är ifrågasatt i din existens, så att säga, då finns det ingenstans. Då har du ingen självbild där du kan se att nu stämde inte det jag gjorde överens med mina egna värderingar eller så vidare. Utan det blir en fråga om att inte kunna vara människa. Att inte kunna misslyckas som en del av att vara människa, till exempel. Det tänker jag är ett problem med skammen.
Fast jag är lite osäker på i vilken utsträckning skammens roll har förändrats egentligen? Alltså sett fenomenet skam, om det verkligen har förändrats eller påverkar oss mer nu än tidigare i historien. Är det inte snarare så att vi pratar om skam på ett mycket lösare sätt? Och vi tar till det här uttrycket skam för att vi behöver hela tiden nya kraftuttryck. Och säga att den här bolagsstyrelsen förtjänar kritik. Det blir ingen bra rubrik, utan de borde skämmas. Eller det blir mycket kraftigare, och det kanske egentligen inte är den här grundläggande mänskliga känslan man pratar om då, utan man använder det bara som ett tomt värdeuttryck.
För en tid sedan så pågick det en debatt mellan Aftonbladets Åsa Linderborg, kulturchefen, och Lisa Magnusson på DN, där Åsa Linderborg menar att vänstern måste bryta skamstämpeln. Hon skrev att hela arbetarlitteraturen handlar om att bryta skammen över att vara fattig och obildad. Arbetarrörelsen och vänstern lyckades en gång i tiden att häva skamstämpeln över att tillhöra den arbetande klassen, och den uppgiften ligger återigen framför arbetarrörelsen. Hon nämnde de gula västarna till exempel. Man klappar på sig en gul väst så som den kreativa klassen aldrig skulle göra. Så går man ut och säger, kolla här är vi människor. Och så svarar då DNs, Dagens Nyheters Lisa Magnusson, att skammen behövs mer än någonsin i en tid när skamlös har blivit en komplimang och det i det närmaste betraktas som en styrka att aldrig skämmas. Då ska man förhålla sig till de två bilderna.
Ja, det är någon slags gradfråga och funktionsfråga, tänker jag. Och att det ni också är inne på, att ibland är det nog inte en skam vi pratar om. Jag tror det också när du säger det. Men att det är någon slags gradfråga och funktionsfråga. Jag tänker att skam kan handla om relation. Om mellanmänskligt samspel eller mellangruppsligt eller mellanlänsligt samspel. Det kan handla om omsorg, om resurser. Att mera tänka på ett horisontellt plan, ett tillsammansplan. Eller det kan handla om makt. Alltså det där, du borde skämmas med funktionen att jag vill trycka dig neråt. Eller att hävda min rätt. Som, och det ska vi inte sluta göra, men att hävda min rätt som kvinna eller som förälder eller som fattig eller som, när det mera handlar om en vertikal. Jag tänker att det handlar om makt och maktlöshet då.
Och kanske individualitet och kollektivitet som du vet, Sara Lidman skriver ju fantastiskt om hur skam såg ut i Västerbotten i början av förra. Så det är ju liksom ingenting nytt, den här typen av funktioner som överheten använder sig av. Men skammen som kan vara så förgörande i den enskilda personens liv, alltså rent av livshotande eller hota med utplåning, kan ju i det kollektiva kanske då vara en transformativ kraft. Vi kastar skammen av oss tillsammans som
Åsa Linderborg pratar om det.
Och då tänker jag att det är liksom, det finns någon funktion där det går att göra någonting med skammen, och det faktum att du aldrig kommer undan den, som Linda sa, det är en uppmaning också att använda, göra någonting av den. Liksom. Kanske då i en kollektiv handling.
Fast i det fallet är det kanske inte är så att man gör någonting av skammen, utan det man gör, det viktiga man gör, det är att man gör sig av med en känsla av skam som är ogrundad. Och som sagt, jag tänker mig att känslan av skam hänger väldigt mycket ihop med underkastelse och att man, och med hierarkier. Och i det fallet med Sara Lidman och arbetarlitteraturen som du nämner, så handlar det väl just om att här finns en skamkänsla som inte är befogad, som inte är rättvis eller välgrundad. Och då är det såklart en viktig frigörelse att göra sig av med det. Men sen tänker jag mig att det finns andra situationer där en viss känsla av skam är befogad och kan ha någon slags motiverande kraft också.
Ja, för det är lurigt. Den kan dyka upp på många olika sätt. Skam kan orsakas av att känna sig fattig till exempel, om det bara det, och det är väl ingenting, alltså, det är en märklig känsla. Men det är också offrets skam. Primo Levi skriver om offrets skam. MeToo-berättelserna handlade om att skämmas för det man har blivit utsatt för, bland annat. Vad är det för en konstig konstruktion? Liksom, varför blir det så, Linda?
Jag vet faktiskt inte. Men det är ett välbelagt fenomen att när vi är utsatta för ett trauma, och jag tänker att de här berättelserna klassas som det, så känner vi skam.
Vad är det som händer?
Det som beskrivs är att jag söker svaret på varför det här hände mig. Och vi har ganska lätt att vända det inåt. Dessutom tänker jag att vi får det till oss utifrån i markörer också. Om jag ser ut på ett visst sätt, jag har för korta kjolar, eller jag har befunnit mig ute på natten, eller jag gav inviter, om man nu tänker på att bli utnyttjad sexuellt på något vis. Så vi läggs ju också på ett samhälleligt plan på oss, att vi har ansvar för att vakta oss själva, och sen när det händer någonting så uppstår det skam. Jag borde inte ha gjort det där, i form av självkritik. Jag borde inte ha gjort det där, och där finns det där äcklet inför mig själv kanske, och då blir det svårt att prata om det. Och här tänker jag att det du sa är så jäkla viktigt, att kunna kasta av sig det tillsammans.
Mm. Men om man är en skambenägen person, som jag tänker att jag är någon ganska skambenägen person, men jag jobbar med att inte skämmas över det. Hur ska jag göra då?
Att inte skämmas över att du är skambenägen?
Ja.
Nej, men det är klart att alla människor som har någon social förmåga, som har empati och den typen av känslor, kommer att skämmas ibland. Men sen tänker jag mig att man skäms som ett offer. Jag menar, dels kan det bero på att man har irrationella skuldkänslor för att man tror att man har bidragit till det här som du var inne på, att man har klätt sig på ett visst sätt eller så. Men jag tror också att även om man inte har sådana skuldkänslor, så det att man blir ett offer, det medför en känsla av underlägsenhet, och den hänger ihop med skamkänslor. Man skäms för att man har blivit lurad. Folk som har gått på internet bluffar om pengar, de anmäler inte, för de skäms så för att någon annan har utnyttjat dem. Och det gör att man känner sig underlägsen, och det tar sig de här uttrycken, att man drar sig undan och man vänder bort blicken. Fast det är en mera sofistikerad bemärkelse.
Själva skammen är också ful, eller hur? Alltså det är fult att skämma. Själva skammen, det är liksom dåligt och pinsamt att skämmas.
Dubbelskammen.
Ja.
Varför är det
någonting
det?
Med det? Ja, det jag tror att Sartre är inne på där, när han säger att det är liksom att bli påkommen som är det skamliga, och sen att liksom att skämmas över detta är ytterligare en liksom ytterligare ett sätt att vara pinsam. Alltså, för att jag tror också att det har att göra med att skam kanske är fulare idag. Alltså det är någonting som inte, vi ska helst göra oss av med det, den känslan. I moralfilosofi är det ju också så att skam anses av vissa inte som en moralisk känsla, för att den är dels passiviserande, och för att den är liksom, den har med andras syn på det att göra. Det är inget som du har kommit fram till själv i moralisk reflektion. Så att det är någonting också med att hur skammen i sig betraktas.
Men det är bara freestyle, men skulle man inte egentligen kunna känna sig stolt över sin skam? Som ett bevis på att, kolla, jag har gjort någonting, jag skäms över det, och jag står upp för det, så att säga. Jag tänker Japan, folk som ber om ursäkt, djupt bugande för att visa skam, som ett sätt att rena, eller kolla, jag tar ansvar för det. Skulle det inte kunna vara så?
Jag tänker att du är inne på något viktigt där, att det ligger något i det, att vi betraktar skammen som någonting som kan göra oss egoistiska och som kan göra oss ganska självfokuserade, om vi låter oss bli kidnappade av den. Men om vi använder den som en känsla som kan, eller en affekt som kan guida mig moraliskt, intressant. Nu var det något jag plockade upp här. Det var någonting som gjorde att skammen gick igång i mig. Vad var det som hände här? Att då tänker jag, då kan det bli en guidande moralisk kompass som absolut är ett väldigt, väldigt fint karaktärsdrag, tänker jag, som kan vara hjälpsamt.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet. Skam är den känsla vi kan göra oss av med. Är den förmåga som är viktig att ha i denna individualiserade tid? Kring bordet har vi psykologen Linda Wik, filosofen Björn Pettersson och Elisabeth Hjort som är författare och etikforskare. Björn, du pratade om det här med skammens roll för moralen. Utveckla det. Hur funkar det?
Ja, som jag sa så tror jag att det finns en hel grupp av sociala känslor som är centrala för moralen. Som är, så när vi klandrar någon moraliskt, i det klandret så finns det ett element av att vi vill att den personen ska känna någonting inför det jag känner inför personen. Vi vill att det är den ilska jag kanske uttrycker, vi vill att den ska besvaras av en känsla av skam och skuld kanske. Inte vilken sorts skam som helst, men vi vill att personen ska känna ånger över det den har gjort.
Varför vill vi det?
Alltså jag tänker mig, nu finns det ju väldigt olika uppfattningar om vad som är grunden för moral, men det finns en tradition som jag gillar som innebär att moralen är i grunden ett socialt sanktionssystem. Det är så moralen har utvecklats och vitsen med det här sociala sanktionssystemet är att vi ska kunna undvika fysiska konflikter. Vi ska kunna undvika och lägga energi på att slåss om egendom i onödan och vi ska... Så att det har utvecklats av det skälet. Så därför måste det finnas det här elementet av obehag också i den skam eller skuld man känner när man klandras för någonting. Det finns ett litet element av bestraffning, om än bara en social bestraffning. Mindre tillit från andra, man blir rädd att man inte ska få vara med i gemenskapen längre. Och så att det tänker jag mig en väldigt grundläggande roll för.
Men utvecklas då moralen liksom snarare psykologiskt än socialt? Alltså spelar det någon roll att filosofer sitter och snickrar på nya moraliska modeller när det i grunden är någonting väldigt psykologiskt?
Jag tror inte att det bara är att moralen bara är känslouttryck, utan... Jag menar, moralen har de här två benen. Det finns den här känslomässiga sidan som handlar om empati och att vi är sociala varelser i grund och botten. Utan den skulle vi inte vara moraliskt motiverade överhuvudtaget. Sen finns det den andra sidan som handlar om att vi har den här förmågan att distansera oss från situationer. Vi har förmågan att fundera på hur skulle det gå om alla gjorde på det här sättet och formulera lite generella regler och argumentera för dem. Och den sidan av moralen är också viktig i ett komplext samhälle.
Nu tänker jag som förälder, det skulle jag gärna fråga psykologen då, liksom, att samtidigt som en vill att ens barn ska... inte gå omkring med någon nedärd skam som har med existensberättigande att göra eller känna att den inte får finnas. Mm. Och samtidigt faktiskt förmedla att vissa saker de är skamliga. Och särskilt nu tänker jag när det liksom finns en totalt skamlös amerikansk president. Det finns vuxna som i det offentliga säger sånt som jag aldrig skulle låta mina barn säga. Hur bör den se åt med det där liksom?
Jag tänker att det knyter dels till det du säger, det jag tänker nu, men också till det du sa, det här liksom med att man vill ha ett skam, alltså ett affektsvar, för att det blir ett sätt att veta att jag faktiskt har fått kontakt, att det inte bara är något du säger utan att det faktiskt händer något med dig på insidan. Annars kan jag ju säga så, nej mamma, det här ska jag aldrig mer göra om, men det har liksom inte rört om någonting på insidan. Så jag har med flit inte läst några föräldraskapsböcker för att inte kollra bort mig fullständigt. Men det jag önskar henne och det jag försöker hjälpa mitt barn med, det är att kunna tolerera och känna skammen. För det är det man ser i forskning är det som ställer till det för oss. Mm. Att kunna känna igen den, sätta ord på den och tolerera den. Mm. Så när hon skäms och börjar liksom kanske slå mig eller bita mig, så nu är hon 4 så nu är det lite lättare just precis nu. Då försöker jag vänligt föra tillbaka henne till, men vad var det som hände nyss innan du började slå mig? Och sen ge henne möjlighet att reparera det som hände. att vi får tillbaka kontakten igen. För det är det man också ser i forskning, att det är det som är hjälpsamt, som skiljer den sunda från den osunda skammen.
Hur reparerar du som 4-åring eller som 44-åring den skammen? Du kan återgälda en skuld, betala din bot eller sitta i finkan eller säga förlåt. Men hur reparerar du skammen?
Ja, det är en svår fråga. För det där har ju också att göra med ett individualistiskt eller ett kollektivistiskt samhälle, att vi kan se olika på reparation. Gills en ansträngning, gills ett försök, och för mig så gör det det. Eller måste det bli rätt? Jag tänker på ett par till exempel, om den ena parten har varit otrogen. Räcker det med att jag är villig att stanna, att försöka, att jobba på vår relation? Eller måste känslan försvinna? Måste det gjorda bli ogjort? Så jag försöker markera att jag blir jätteglad, och det värmer mig verkligen när vi plockar upp det här tillsammans. Det är strångt av dig att säga förlåt. Det är tufft att säga förlåt.
Jag tänker, när du pratar, tänker jag också, vi talade tidigare om det kollektiva som kraft. Alltså att gula västarna kastar av sig skammen, MeToo kastar av sig skammen, eller förflyttar den snarare till där den hör hemma kanske. Då, liksom. Men Sara Ahmed har ju skrivit om skam som fungerar kollektivt på ett annat sätt. I, till exempel när en nation som är Australien tar upp frågan om historiens brott. Och i en stor kollektiv ansträngning att skämmas över det en har gjort sig skyldig till som vit befolkning. Samtidigt skapar liksom en gemenskap av skam som utesluter de som inte tillhör den här nationen eller den identiteten. Det tycker jag också är intressant med tanke på flygskammen. Alltså, vilka är det en som kan känna flygskam? Vilka är det som är inne i den här gemenskapen vi har nu av att skämmas? Det är de som går där på flygplatsen, som har pass, som kan åka vart de vill, som har pengar. Men några är inte med i den här gemensamma skammen, så att säga.
Nej.
Jag tänker på det, och knyta tillbaka till ditt resonemang om skam och moral, Björn. Det med att ställa någon till svars. Du sa att det är viktigt att man vill ha någon slags affektsvar. Den man ställer till svars eller som pekar på ska känna.
Jag tror att det finns ett element av det. Att man vill att, jag menar, om man är övertygad, om man nu tycker att man har rätt att klandra den här personen, då vill man att den personen ska känna skuld och kanske ånger.
Så är det i en personlig relation kanske, men jag tänker, och så är det ju också i en hederskultur, en skamkultur, är det väldigt mycket så. Men finns detta inslag även i en rättsstat som Sverige, att skammen finns med där i det som vi betraktar som moral och då även juridik liksom?
Inte i juridik, tror jag inte. Alltså inte annat, inte i rättssystemet, inte annat än på ett indirekt sätt. Att, jag menar, vi tänker oss att lagarna ska svara i någon grad mot det allmänna rättsmedvetandet, och vi vill ha en känsla av att lagarna är moraliskt berättigade. Men lagarna i sig är en annan typ av sanktionssystem. Ett sanktionssystem som krävs när samhället blir så komplext att de här sociala känslorna inte räcker till för att reglera våra förhållanden så vi kan fungera smidigt tillsammans. Då instiftar vi sådana här saker som juridiska sanktionssystem, som innebär att vi liksom förbinder oss och följer regler och att det finns en kostnad inblandat om vi inte gör det. Men det är någonting som, det tror jag är någonting som inte är direkt knutet till sådana här sociala känslor. Mm. Inte direkt, men på ett indirekt sätt, eftersom systemet motiveras av moraliska resonemang i grunden.
Men okej, så i de personliga relationerna där vill man ha ett liksom lite inslag av skam i affekt
i de moraliska omdömena finns det, men inte nödvändigtvis i legala omdömen om en handling. Men i moraliska omdömen, och även kanske storskaliga moraliska omdömen om en etnisk grupp eller ett politiskt parti eller vad det nu kan vara. Även där tror jag att det finns det här elementet.
Men hörni, vad händer om vi stänger av den här känslan då, eller emotionen, eller nu för någonting, skammen, och slutar känna skam för sånt som vi borde skämmas för? Vad händer då?
Ja, det kan vi ju göra, tänker jag. Eller stänga, vi kan försvara oss mot den och bli ganska duktiga på det. För det...
Jag gillar din beskrivning av den här kylskåpskyldörren. Man stänger igen den dörren och så är det den där skammen där bakom.
Och det kan ju vara ett sätt, vilket kanske innebär en känslomässig avstängdhet och en depression, men det kan ju också vara att jag vänder det utåt istället i aggression. Och det tänker jag kan föra med sig mycket saker. Det finns kopplingar mellan skam och dödligt våld. Och det är kanske inte det man tänker, att människor som dödar varandra är liksom modiga och tuffa, att det är någonting som ligger där under som har med skam att göra. Känslan av att ha blivit nerknuffad hierarkiskt, upplevelsen av det. För det förknippas med ett hot. Vi är inne på det flera gånger. Det är farligt.
Är det farligt att stänga den där dörren?
Nej, men om jag blir nerknuffad på segern. Men det är farligt att stänga dörren också, tänker jag. Depression är dödligt. Så det, men det här liksom som du beskrev från början med
Elisabeth,
förlåt. Nu tänker jag att det här med liksom det här mera eldiga skammandet, det som beskrivs som den här röda skammen, det där flammiga när vi liksom vill prestera och försöker kompensera. Det, jag tänker, det kan ju också föra med sig en himla massa saker, att vi mattar ut oss och att vi kanske slutar göra det vi vet att vi borde göra, börja mörka grejer som vi inte klarar. Och så påverkar det mig både personligt men också i mina relationer och kanske på mitt arbete och i samhället i stort. Så det, jag tror ju inte att man kan stänga av affekten.
Nej.
Alltså jag tror det verkar som att vi är eniga om det. Så det handlar ju mer i så fall om vad vi kan göra för att slippa känna det i stunden.
Men det är också som, ja, men det liknar ju sådana stora andra, som kärlek till exempel, som också kan vara dödligt och livsfarligt och totalt destruktivt och samtidigt vara någonting som är liksom... verkligen gör att jag känner att jag lever. Det är någonting med det där. Sylvan Tomkins, som Eve Sedgwick läser, han beskriver ju skam som någonting som den vänder liksom sin hud ut och in. Den är så kopplad till den här affekten så att den talar om för dig att du är vid liv, att du står i relation till andra människor, att du liksom, och samtidigt så är den liksom så farlig. Det kanske också är därför det är
så. Hjälper med Alvedon. Det är så. Det finns en studie där man har kollat på skam, alltså skamminnen och den smärta som växer i kroppen. Mm. Att det hjälper med Alvedon.
Bra tips till alla lyssnare.
Nu nämner jag en produktnamn här, men det tänker jag ändå säga någonting om att den är smärtsam.
Men okej, är vi alla överens, eller är ni överens om att skam är en konstruktiv kraft som behövs? Eller ska man göra sig av med den, eller hur ska man förhålla sig till den?
Det går ju inte att säga om det är, att det är antingen en positiv eller en negativ kraft. Det är, som sagt, det är en central del i vad det är att ha sociala relationer. Och den kan vara värdefull, den kan vara destruktiv, och jag menar, det är klart att det finns många typer av skam som det är bra om man kan göra sig av med. Om jag tänker på genom åren, så finns det situationer som saker som jag tyckte var skämmiga för när jag var tonåring eller så, som jag inte skulle bekymra mig om alls nu. Och det är ju bra att man har gjort sig av med det. Sen är det väl samtidigt viktigt att när man vet att man har gjort fel, när man har skadat någon, att det väcker känslor, att det är känslor som påverkar mig och påverkar min motivation. Så vi ska inte göra så med det helt och hållet.
För det kan vara en hämmande kraft också, liksom leda till självcensur.
Absolut. Jag tänker också att det, apropå vilken skam, men det är, skam är också så en lukrativ affärsidé. Vi har en hel industri som lever av till exempel kvinnors kroppsskam, så att säga. Och jag tänker också att det är någonting som du var inne på, det här med att vi ska använda de största orden istället för de här moderata liksom, som kritik och så. Att det är någonting med det också, som liksom en, i en skenande ekonomi så måste vi hela tiden vara vaksamma på att skam också används i vissa syften för vissa, ja, för vissa intressens skull.
Och Lisa Magnusson på Dagens Nyheter som säger att skam behövs mer än någonsin i en tid när skamlös har blivit en komplimang och skamlöshet är någonting som, jag vet inte, de starka använder sig av.
Jag tänker att, skam i sin rena form handlar om att vi är uppmärksamma på varandra, vi är förbundna med varandra, vi bekymrar oss om varandra. Men den kan ju verkligen också missbrukas. Vi kan ge varandra skam, som kroppsskammen till exempel. Och jag tänker att männens kroppsskam är på stark uppsegling i form av anorexia till exempel, tätt efter. Så det är det där, alltså vi, som du också var inne på, Björn, att vi lägger olika saker i skam. Vi använder den på olika sätt för våra egna syften.
Men vad är det som gör dig upprörd då?
Att det i grund och botten är en fin och vacker sak att känna skam, för att mota dubbelskammen lite i grind. Det är empatiskt, det är fint. Vi är reaktiva på varandra, vi är öppna för varandra.
Samtidigt är det väl kanske så att det här begreppet skamlös kan användas också på två helt olika sätt. Det kan dels användas för att antyda att någon har psykopatiska drag, som Trump, eller så när det används om honom. Att någon liksom inte är socialt, inte bekymrar sig om, inte har empati, inte bekymrar sig om andra. Och det är någonting negativt. Men sen, jag menar, man kan läsa en recension där det står att det här var skamlöst publikfriande, och då är det någonting positivt. Då är det att man skäms inte för det man gör. Man står för det man gör. Man har inte, liksom, man gör sig inte till eller så. Att man inte skäms för sånt som man inte borde, som folk brukar skämmas för, men som man inte borde skämmas för. Det är också, så kan det också användas.
Jag hade en student en gång som gjorde en Facebookgrupp under namnet skamlös utsläckning, tror jag. Ett begrepp hämtat från hunddressyrträning.
Hunddressyrträning, okay.
Jag tror det. Jag kommer skämmas nu ifall hon hör, och jag har missuppfattat allt. Men på några timmar så samlades tusentals under den här rubriken med en massa idéer som de ville göra, som de hade skämts för. De tyckte att det här är för litet, det är för liksom pinsamt, det är för så här. Och just detta ord skamlöshet triggade igång så mycket kreativitet och så mycket liksom, jävlar, nu gör vi det här liksom. Jag tänker att det finns också någonting i skamlösheten som är väldigt lockande och kanske också behövs. Att det är befriande att se någon som skiter i det, som är skamlös, som är för mycket, too much alltså. Det kan man ju verkligen älska.
Ja, okej, jag har lugnat mig nu.
Men du får ta med oss Elisabeth Hjorts spaning om skamlösheten där, men även det du sa, Linda Wik och Björn Pettersson, om skammen som är en viktig sak i oss och i vårt sätt att möta andra människor. Så avslutar vi det här filosofiska rummet om skam. Tack så mycket Linda Wik, psykolog, Björn Pettersson, filosof, Elisabeth Hjort, författare och etikforskare. Producenten heter Thomas Lundqvist och jag, Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.